Kapitel 3. Små uppoffringar. Elaine kisade upp mot skylten som hängde över den välvda ingången till värdshuset. En grovt tecknad kvinna med vandringsstav som hoppfullt spanade mot fjärran. Hon önskade att hon hade kunnat ligga kvar i sin säng istället för att behöva stiga upp med solen, även om hon för all del inte skulle kunnat sova. Bakom henne låg Malharas torg tomt, sånär som på några kärror förspända med oxar eller åsnor som gnisslande var på väg till marknaden, och en handfull kvinnor som gick med korgar balanserade på huvudet. En enbent tiggare satt med sin skål vid ett av värdshusets hörn. Den första av de många som under morgonens lopp skulle ta plats här och där på torget. Hon hade redan gett honom en silvermarker, vilket trots de hårda tiderna borde räcka till mat i en vecka för honom. Men han stoppade bara myntet innanför sin slitna rock med ett tandlöst flin och fortsatte vänta. Himlen var fortfarande grå, men man fick redan en föraning om dagens brännande hetta. Att hålla sig tillräckligt koncentrerad för att kunna ignorera värmen var svårt denna morgon. De sista resterna av Birgits baksmälla dröjde kvar i hennes bakhuvud, allt svagare men fortfarande där. Om bara hennes obetydliga förmåga att hela inte hade visat sig vara otillräcklig. Hon hoppades att Avienda och Birgit skulle lyckas utröna någonting användbart om Carradine i sina bländverksförklädnader. Visserligen skulle Carradine ändå inte känna igen någon av dem, men det var bäst att vara försiktig. Hon kände sig stolt över att Avienda inte hade velat följa med till värdshuset, utan tvärtom blivit förvånad över idén. Avienda trodde inte att Elaine behövde bevakas för att verkligen göra det som behövde göras. Med en suck rättade hon till klänningen, helt utan anledning. Den var sydd i blått och gräddvitt siden, med lite vandalraspets runt halsen, och fick henne känna sig en liten aning utsatt. Den enda gång hon hade ryggat inför att anamma den lokala klädstilen hade varit när hon och Ninni reste till Tanchico med havsfolket. Men på sitt sätt var det i bordariska modet nästan... Hon suckade igen. Hon försökte bara förhala det oundvikliga. Avienda borde ha kommit med för att hålla henne i handen. Jag tänker inte be om ursäkt, sa Ninni plötsligt vid hennes sida. Hon stod med ett hårt grepp om de grå kjolarna och stirrade på vandrande kvinnan som Amogedin själv väntade där inne. Jag gör det inte. Du borde ha tagit på dig någonting vitt ändå, mumlade Elaine och fick en misstänksam blick av Ninni. Sen tillade hon. Du sa ju att det var vad man har på begravningar. Vilket fick Ninni att nicka belåtet, fast det inte alls varit så hon hade menat. Det här skulle sluta i katastrof om de inte kunde hålla fred sinsemellan. Birgit hade fått nöja sig med en dekokt på örter på morgonen. En osedvanligt bitter blandning dessutom, eftersom Ninni påstod att hon inte var tillräckligt arg för att leda kraften. Hon hade hållit ett långt, dramatiskt anförande om hur begravningsvitt var den enda färg som passade och framhärdat i att hon inte tänkte komma med ända tills Elaine släpade ut henne från deras gemak. Och sedan dess hade hon minst 20 gånger förkunnat att hon inte tänkte be om ursäkt. De måste hålla sams, men... Du gick med på det här, Ninni. Nej, jag vill inte höra mer om vad vi andra tvingade dig. Du gick med på det, så sluta tjura nu. Ninni fräste och spottade med harmset uppspärrade ögon. Trots att hon ilsket muttrade ett vantroget tjura för sig själv, lät hon sig emellertid inte avledas från vad hon tänkt säga. Vi måste diskutera det här vidare, Elaine. Det finns ingen orsak till sån brådska. Det finns säkert 1000 olika skäl till att det här inte kommer att fungera. Taveren eller ej, och Matt Cawthon är 900 av dem. Elaine gav henne en orubblig blick. Valde du med flit de bittraste örter som gick att använda nu i morse? Storögd harm förvandlades till storögd oskuldsfullhet, men Ninivs kinder fick röda fläckar. Elaine sköt upp dörren. Ninni följde med, muttrande. Elaine skulle inte ha blivit förvånad om hon stuckit ut tungan också. Tjurig förslog sannligen inte långt när det gällde att beskriva hennes humör denna morgon. Från köket kom en het vindpust med doften av nybakt bröd och alla fönsterluckorna var öppna för att vädra skänkrummet. En rundkindad skänkflicka stod på tå på en hög pall och plockade ner de slokande gröna grenarna som var uppsatta över fönstren. Andra ställde tillbaka bord och stolar som tydligen hade flyttats undan inför dansen. Så här tidigt var det ingen annan här utom en mager flicka i vitt förkläde som halvhjärtat sopade golvet. Hon kanske hade varit söt om hon inte sett så butter ut. Det var förvånansvärt lite att städa bort med tanke på det vilda och utsvävande liv som ansågs föras på värdshusen under festligheterna. En del av Elaine önskade dock att hon kunnat få bevittna utsvävningarna. Kan du visa mig till mäster Cawthons rum, frågade hon den spinkiga flickan med ett leende och räckte fram två silverören. Ninni fnös. Skulle hon vara det snålaste som gått i ett par skor? Hon hade gett tiggaren utanför ett kopparöre. Flickan blängde trumpet på dem och förvånande nog även på mynten och mumlade någonting surt som lät som en förgylld kvinna igår kväll och fina damer idag. Motvilligt berättade hon vägen. Ett ögonblick trodde Elaine att hon skulle försmå slantarna. Men just som hon vände sig bort plockade flickan silvermynten ur hennes hand utan så mycket som ett ord till tack och stannade bara upp för att stoppa dem innanför klänningen av alla platser innan hon började svinga kvasten som om hon tänkte piska ihjäl golvet. Hon hade kanske sytt en ficka innanför halslinningen. Där ser du, brummade Ninni tyst. Tro mina ord, han har antastat den där unga kvinnan. Det är den sortens kar du vill att jag ska be om ursäkt. Elaine sa ingenting utan ledde bara vägen upp för trappan utan räcken i bakre delen av rummet. Om inte Ninni slutade klaga. Första korridoren åt höger hade flickan sagt och sista dörren på vänster sida. Men när de var framme tvekade hon och bet sig i läppen. Ninni sken upp. Du har äntligen begripit att det är en dum idé, inte sant? Vi är inte Ale, Elaine. Jag tycker nog så bra om flickan, trots att hon ständigt ska plocka med den där kniven hon har. Men vilken fullständig dynga hon pratar ibland. Det är omöjligt. Det begriper säkert du också. Vi kom inte överens om någonting omöjligt, Ninni. Det var svårt att hålla rösten stadig. En del av det som är vi ända föreslagit... Av allt att döma på fullaste allvar, hon hade till och med föreslagit att de skulle låta mannen slå dem med ett ris. Vad vi kom överens om att göra är fullt möjligt. Nätt och jämnt. Hon knackade hårt på dörren. På en av dörrpanelerna var en fisk snidad. En rund sort med ränder och ett slags tryne. Det var olika saker snidade på alla dörrarna, för det mesta fiskar. Hon fick inget svar. Ninni släppte ut ett andetag som hon måste ha hållit en stund. Han kanske har gått ut. Vi får helt enkelt komma tillbaka någon annan gång. Så här dags. Hon knackade igen. Du säger ju att han alltid ligger till sängs så ofta han kan. Det hördes fortfarande ingenting inifrån rummet. Elaine, om man ska döma efter Brigitts tillstånd, drack sig märt full som en alika i natt. Han lär inte tacka oss för att vi väcker honom. Varför kan vi inte bara gå igen och... Elaine lyfte på haspen och gick in. Ninni följde henne med en suck som borde höras hela vägen tillbaka till palatset. Mert Cawthon låg utsträckt på sängen ovanpå det röda virkade överkastet. Över ögonen hade han en hopvikt handduk som dröp vatten ner på kudden. Rummet var inte särskilt välstädat, även om det inte fanns något damm. En stövel stod på kommoden. På kommoden, intill ett vitt handfat fullt med rent vatten. Golvspegeln stod på sned som om han snubblat mot den och hans skrynkliga rock låg slängd över ryggstödet på en stol. Resten av kläderna hade han fortfarande på sig. även den svarta halsduken som han tydligen aldrig tog av sig och den andra stöveln. Rävhuvudmedaljongen hängde ut ur hans osnörda skjorta. Silvermedaljongen fick det att klia i fingrarna på Elaine. Om han verkligen låg där helt bedövad efter nattens drickande skulle hon kanske kunna plocka den av honom utan att han kände någonting. På ett eller annat vis tänkte hon ta reda på hur smycket kunde absorbera kraften. Att utröna hur saker fungerade fascinerade henne och det gällde nästan vilka saker som helst. Men Mats rävhuvud var som alla världens gåtor sammanslagna till en. Ninni tog henne i ärmen och knyckte med huvudet åt dörren till medan hon tyst formade ordet sover med läpparna och någonting annat. Förmodligen ännu en bön om att de skulle gå. Lämna mig i fred, Nary, mumlade han plötsligt. Jag har redan sagt åt dig att jag inte vill ha någonting. Inte annat än en ny skalle. Och stäng dörren försiktigt, annars spikar jag fast dina öron i den. Ninni spratt till och försökte dra med henne mot dörren, men hon stod fast. Det är inte Narim, Mr. Cawthon. Han lyfte huvudet från kudden, använde bägge händerna för att lyfta en aning på handduken och kisade mot dem med rödsprängda ögon. Ninni log brett och gjorde inga försök att dölja sin munterhet över hans ömkliga tillstånd. Vad Elaine först inte kunde begripa var varför hon också ville flina. Efter sin enda erfarenhet av överdriven dryckenskap kände hon bara medömkan och deltagande för någon som hamnat i samma båt. I bakhuvudet kände hon fortfarande Bigits bultande huvud och då förstod hon. Hon kunde sannligen inte uppskatta att Bigit drack sig plakat, vilka skäl hon än månde ha. Men samtidigt tyckte hon inte om tanken på att någon skulle kunna göra någonting bättre än hennes första väktare. En löjlig tanke och pinsam därtill, men likväl ganska behaglig. Vad gör ni här? Gläfste han hest, varpå han gjorde en plågad grimas och sänkte rösten. Det är mitt i natten. Det är morgon, sa Ninni vast. Har du glömt att du pratade med Bigitte? Måste du prata så högt, viskade han och blundade, men slog genast upp ögonen igen. Bigitt! Han satte sig tvärt upp och svängde benen över sängkanten. En stund satt han bara där och glodde ner på golvbrädorna med armbågarna mot knäna och medaljongen dinglande i sin läderrem runt halsen. Till sist vred han på huvudet och gav dem en olycksbådande blick. Om det nu inte bara var de röda ögonen som fick det att se ut så. Vad har hon sagt till er? Hon informerade oss om era krav, Mr. Cawthon, sa Elaine formellt. Så här måste det kännas att stå framför stupstocken. Hon kunde inte göra annat än hålla huvudet högt och ärofullt möta sitt öde. Jag vill tacka er av hela mitt hjärta för att ni räddade mig från Tears klippa. Så där ja, nu hade hon börjat och det hade inte gjort ont, inte farligt. Ninni stod där och blängde medan hennes läppar blev tunnare och tunnare. Kvinnan skulle inte få lämna henne att klara ut det här ensam. Elaine omfamnade urkällan nästan innan hon hunnit tänka och ledde ett fint flöde av luft som snärtade till Ninni på örat, ungefär som om hon knäppt till med fingret. Kvinnan förde ena handen till örat med ett ryck och blängde surt. Men Elaine vände sig bara lugnt tillbaka till Mr. Cawthon och väntade. Jag tackar också, mumlade slutligen Ninni trumpet, av hela mitt hjärta. Elaine kunde inte låta bli att himla med ögonen. Nåja, han hade trots allt bett om att tala tystare. Och det verkade som om han hade hört. Märkligt nog ryckte han generat på axlarna. Alltså det var ingenting. Ni skulle säkert ha kommit ut när som helst utan mig. Han lät huvudet sjunka ner mot händerna och tryckte åter den fuktiga handduken mot ögonen. På vägen ut kan ni väl be Kyra att komma med lite vinbål till mig. En slank flicka, söt och med varma ögon. Elaine darrade. Ingenting. Mannen krävde en ursäkt. Hon förutmjukade sig för att ge den och nu var det ingenting. Han förtjänade vare sig medömkan eller deltagande. Hon höll fortfarande Scheider och funderade på att dunka till honom med ett mycket tjockare flöde än det hon använt på Ninive. Inte för att det skulle tjäna någonting till så länge han hade rävhuvudet. Fast å andra sidan hängde det fritt och rörde inte vid honom. Gav det samma skydd när det inte... Ninive avbröt hennes funderingar genom att kasta sig mot honom med fingrarna krökta till klor. Elaine lyckades komma emellan dem och gripa den andra kvinnan om axlarna. Under ett utdraget ögonblick stod de öga mot öga. Slutligen slappnade Ninive av med en grimas och Elaine ansåg att det var tryggt att släppa henne. Mannen satt fortfarande med nedböjt huvud, helt omedveten om vad som skett. Oavsett om medaljongen skyddade honom eller ej kunde hon rycka åt sig hans tjocka pilbåge från hörnet och slå tills han tjöt. Hon kände hur det hettade i kinderna. Här hade hon hindrat Ninni från att förstöra allt sammans och så var hon nära att göra det själv. Det värsta var att den andra kvinnans självbelåtna småleende tydligt visade att hon begrep vad som hade rört sig i Elaines huvud. Det är mer, mäster Cawthon, förkunnade hon och rätade på sig. Leendet rann bort från Ninives ansikte. Vi vill också be om ursäkt för att vi dröjt så länge med att ge er detta så välförtjänta tack. Och vi ber ödmjukt, där stakade hon sig en aning, om ursäkt för hur vi har behandlat er sedan dess. Ninive gjorde en bönfallande gest som hon ignorerade. För att visa djupet av vår ånger lämnar vi följande löften. Evian hade sagt att en ursäkt bara var början. Vi ska inte på något sätt behandla er förringande eller överlägset. Inte heller skrika åt er av något skäl och inte heller försöka befalla över er. Ninive grimaserade. Elaine gjorde också en plågad min, men hon slutade inte. Med tanke på er rättmätiga omsorg om vår säkerhet ska vi inte lämna palatset utan att tala om vart vi ska. Och vi ska lyssna till era råd. Ljus, hon hade ingen önskan att bli en ale. Ville inte göra någonting av det hon nu gjorde. Men hon ville ha Abiendas respekt. Om ni anser att vi... Inte för att hon hade för avsikt att bli hennes systerhustru. Blott att tanken var otillständig. Utan för att hon tyckte om henne. Försätter oss i onödig fara. Det var inte Abiendas fel att Rand hade lagt beslag på båda deras hjärtan. Och minst dessutom. Kommer vi att godta livvakter som ni valt ut? Ödet eller Taveren eller vad det nu må bero på. Det var som det var. Hon älskade båda kvinnorna som vore de hennes systrar. Och ha dem med oss så länge som möjligt. Brände karn för att han gjorde henne detta. Det var inte Matt Cawthon hon menade. Detta svär jag vid Andros lejontron. Hon drog efter andan som om hon hade sprungit en mil utan rast. Ninive såg ut som en trängd grävling. Han vände ansiktet mot dem väldigt sakta och lät handduken sjunka precis så mycket att ett rödsprängt öga kom till synes. Ni låter som om ni hade en eldgaffel nedkörd i halsen, er snåd, sa han retsamt. Ni har min tillåtelse att kalla mig Mert, motbjudande kar. Han skulle inte känna igen hövlighet om den så bet honom i näsan. Han flyttade sin enögda blick från henne. Du då, Ninni? Jag hörde en hel massa vi från henne, men inte ett ord från dig. Jag ska inte skrika åt dig, skrek Ninni. Och allt det andra också. Jag lovar det, din... Hon var nära att svälja tungan när hon insåg att hon inte kunde kalla honom för något av alla de namn han förtjänade utan att omedelbart bryta sitt löfte. Likväl hade hennes höjda röst ett högst tillfredsställande resultat. Med ett tjut skalv han till, släppte handduken och tog sig om huvudet med båda händerna. Hans ögon stod ut ur sina hålor. Förbannade tärningar gnydde han, eller någonting som lät som det. Plötsligt gick det upp för Elaine att han skulle bli en utmärkt källa till märgfulla uttryck. Stallknäktarna och deras gelikar verkade alltid skrapa tungan ren så fort de fick syn på henne. Förvisso hade hon lovat sig själv att göra folk av honom, göra honom användbar för Rand, men det behövde inte drabba hans språkbruk i någon större utsträckning. I själva verket fanns det en hel del hon inte hade lovat att göra, insåg hon nu. Ninni skulle säkert lugna sig betydligt när Elaine påpekade detta för henne. Efter en lång stund tog han det orda med ihålig röst. Tack, Ninni. Han svalde hårt. Ett tag var jag övertygad om att det var någon annan som hade förklätt sig till dig. Nu när det verkar som om jag fortfarande är i livet kan vi lika gärna ta hand om resten med en gång. Jag har ett minne av att Birgit sa att ni ville att jag skulle leta upp någonting åt er. Vad då för någonting? Du kommer inte att hitta det, sa Ninni med bestämd ton. Nå, kanske snarare hård än bestämd egentligen, men Elaine funderade inte ens på att förebrå henne. Han hade förtjänat varje plågad grimas. Du ska följa med oss och vi ska hitta den. Tar du redan tillbaka, Ninni? På något sätt lyckades han frambringa ett hånleende som såg ännu förfärligare ut då ögonen inte syntes. Du har just lovat att göra som jag säger. Om ni vill ha en tam taveren att sätta i koppel föreslår jag att ni går till Rand eller Perrin och ser vad ni får för svar av dem. Vi lovade ingenting sånt, Matrim Cawthon, fräste Ninni och ställde sig på tå. Jag har inte lovat någonting sånt. Det såg ut som om hon skulle försöka fara på honom igen. Till och med flätan verkade vilja stå på ända. Elaine lyckades bättre med att tygla sitt humör. De skulle inte komma någon vart med att försöka köra över honom. Vi ska lyssna på dina råd och följa dem om de verkar förnuftiga, mäster Mert, förklarade hon vänligt. Han kunde väl ändå inte tro att de hade lovat att... Hon tittade på honom och insåg att det var just vad han trodde. Åh, goda ljus. Ninni hade rätt. Han skulle dra med sig en massa bekymmer. Hon höll hårt i tyglarna. Hon ledde kraften igen för att lyfta rocken från stolen och hänga den på en av krokarna där den hörde hemma så att hon kunde sitta ner. Att hålla löftena till mäster Cawthon, Mert, och till sig själv skulle bli svårt. Men ingenting han sa eller gjorde kunde komma henne för när. Ninni sneglade på den enda återstående sittplatsen. En låg fotpall i snidat trä och förblev stående. Ena handen rörde sig mot flätan, men så la hon armarna i kors. Hon trampade hotfullt med foten. Ethan Mir kallar den för vindarnas skål, mäster Mert. Det är en cheer and grill. Vid slutet av hennes redogörelse hade ett förväntansfullt ljus tänts i hans plågade ögon. Det vore sannligen ett fynd det, mumlade han. I Rahad. Han skakade på huvudet och knep genast ihop ögonen. Jag säger det här nu. Ingen av er sätter en fot på andra sidan floden utan 4 eller 5 av mina rödarmar var. Inte utanför palatset för den delen. Berättade Birgit om lappen jag hittade i min rock. Jag är säker på att jag berättade om den för henne. Och sen är det Carradine och hans mörkvänner. Försök inte påstå att han inte har någonting i kikaren. Varje syster som stöder Egwen som den ärmelintronande är hotad av tornet. Livvakter vart de gick, ljus. En farlig glöd brann i Ninivs ögon och hon trampade snabbare med foten nu. Vi kan inte gömma oss mest, Mert, och vi tänker inte försöka. Jashim Carradine kommer att tas om hand i sinom tid. De hade inte lovat att tala om allting för honom och de kunde inte låta honom avvika från uppgiften. Det finns viktigare saker att sköta. I sinom tid började han klentroget, men Ninni avbröt honom. 4 eller 5 var, sa hon surt. Det är ju löj. Hon blundade ett ögonblick och fortsatte med mildare röst, något mildare. Det är inte förnuftigt, menar jag. Elaine, ja, Birgitte och Avienda. Så många soldater har du inte. Dessutom behöver vi bara dig. Det sista lät som om någon dragit det ur henne. Det liknade alldeles för mycket ett erkännande. Birgitte och Avienda behöver inte vallas, sa han frånvarande. Jag skulle tro att vindarnas skål är viktigare än Carradine, men det känns inte rätt att låta mörkvänner gå lösa. Färgen i Ninivs ansikte steg sakta tills hon nästan var lila. Elaine kontrollerade sitt eget ansikte i golvspegeln och fann till sin lättnad att hon bibehöll fattningen, åtminstone utåt. Mannen var ohygglig. Vallas. Hon visste inte riktigt vilket som vore värst, om han med avsikt hade kastat denna förolämpning i ansiktet på dem som i förbigående, eller om han gjort det utan att tänka. Hon sneglade på sig själv i spegeln igen och sänkte hakan en aning. Vallas. Hon var behärskningen personifierad. Han betraktade dem med sina blodsprängda ögon, men märkte uppenbarligen ingenting. Var det allt Birgitte berättade för er, frågade han. Och Ninive svarade med att fräsa. Det var alldeles tillräckligt, skulle jag vilja påstå. Till och med för att komma från dig. Oförklarligt nog såg han förvånad ut och dessutom högst belåten. Ninive hajade till och la sedan armarna ännu hårdare i kors. Eftersom du inte är i skick att följa med oss någonstans nu. Bläng inte på mig, Mert Cawthon. Det är inte förringande utan bara den enkla sanningen. Kan du ägna morgonen åt att flytta till palatset? Och tro inte att vi hjälper dig att bära. Jag har inte lovat att vara någon packåsna. Vandrande kvinnan duger alldeles utmärkt för mig, började han ilsket, men avbröt sig. En förundrad min spred sig över hans drag. En förfärad min skulle Elaine ha sagt. Det kanske lärde honom att inte morra när hans huvud var svullet som en melon. Det var åtminstone så hon hade känt sig den gången då hon fått för mycket att dricka. Naturligtvis skulle han inte lära sig någonting av det. Men stack alltid fingrarna i elden igen i tron att det inte skulle brännas nästa gång. Det sa alltid Lini. Du kan knappast vänta dig att vi ska hitta skålen på första försöket, fortsatte Ninni. Hur mycket taveren du än må vara. Det kommer att bli mycket enklare att ge sig ut varje dag om du inte måste korsa torget först. Om de inte behövde vänta på honom varje morgon var vad hon menade. Enligt henne var dryckenskap inte den enda ursäkt han kunde hitta på för att ligga i sängen i tid och otid. Långt därifrån. Dessutom, tillade Elaine, kan du hålla ett öga på oss om du bor där. Ninive gav till ett ljud som var väldigt likt ett stön. Begrep hon inte att de måste locka honom? Hon hade ju inte gett honom tillåtelse att hålla ett öga på dem. Han verkade inte ha hört vare sig henne eller Ninive. Hans härjade ögon stirrade rakt igenom henne. Varför i självaste glödheten måste de stanna just precis nu, mumlade han, så tyst att hon knappt hörde. Vad i ljusets namn menade han med det? Rummen är värdiga en kung, mäster. Mert, Tailin har själv valt ut dem, helt nära sitt eget gemak. Hon har tagit ett personligt intresse i saken. Mert, du vill väl inte att vi ska behöva stöta oss med drottningen? Det räckte med en blick på hans ansikte för att Elaine skyndsamt skulle leda kraften för att öppna fönstret och tömma handfatet genom det. Om hon någonsin sett en man som just skulle till att bli av med sitt maginnehåll så var det Mert som med röda ögon stirrade på henne i denna stund. Jag förstår inte varför du bråkar så, sa hon. I själva verket förstod hon nog det. Förmodligen tillät en del av tjänsteflickorna här att han tafsade på dem och det betvivlade hon att många i palatset skulle, om någon. Inte heller skulle han kunna fördriva nätterna med dryck och spel. Tailin skulle säkerligen inte tillåta honom att vara ett dåligt exempel för Beslan. Vi måste alla göra uppoffringar. Hon lyckades hejda sig innan hon hann säga att hans var liten och bara rätt och riktig, medan deras var ofantlig och orättvis, vad Avienda än sa. Ninive hade sannligen motsatt sig alla uppoffringar. Han la huvudet i händerna igen och gav ifrån sig halvkvävda ljud medan hans axlar skakade. Han skrattade. Hon grep tvättfatet med ett luftflöde och övervägde att drämma det i huvudet på honom. När han lyfte blicken igen såg han av någon anledning harmsen ut. Uppoffringar, morrade han. Om jag bad er att uppoffra er skulle ni örfila upp alla inom synhåll och dra ner taket över huvudet på mig. Kunde han fortfarande vara berusad? Hon bestämde sig för att ignorera hans förskräckliga blick. På tal om ditt huvud så vill du kanske bli helad. Och i så fall är jag säker på att Ninive gärna står till tjänst. Om hon någonsin varit arg nog att leda kraften så var det nu. Ninive ryckte till och såg på henne ur ögonvrån. Naturligtvis, skyndade hon sig att säga. Om du vill. Färgen på hennes kinder bekräftade alla Elaines misstankar om örtkuren. Med sin sedvanliga hövlighet fräste han. Glöm mitt huvud ni. Jag klarar mig förträffligt utan Aisha Dare. Och sedan, säkert bara för att förvirra allting ytterligare, tillade han tvekande. Men tack för att ni frågade. Det lät nästan som om han menade det. Elaine lyckades låta bli att gapa. Vad hon visste om män inskränkte sig till hennes erfarenheter av Rand och vad Lini och hennes mor hade berättat. Skulle Rand bli lika förvirrande som Matt Coffin? Innan de gick lyckades hon få honom att lova att han genast skulle börja flytta till palatset. När han gett sitt ord så höll han det, om än motvilligt. Det hade Ninive försäkrat. Men om han lämnade minsta spricka skulle han hitta på 100 olika sätt att smita igenom den. Det hade hon varit blott allt för ivrig att betona. Han avgav sitt löfte med en dyster och förbittrad grimas, om det nu inte bara berodde på ögonen igen. När hon ställde ner handfatet vid hans fötter såg han rent av tacksam ut. Hon tänkte inte känna någon medömkan. Nej, det tänkte hon inte. Så snart de kommit ut i korridoren och stängt dörren bakom sig skakade Ninive knytnäven mot taket. Den mannen skulle fresta en stens tålamod. Jag är glad att han inte ville ha hjälp med sitt huvud. Hör du det? Glad. Han kommer att ställa till med bekymmer, det lovar jag. Ni båda kommer att ställa till med mer bekymmer för honom än han någonsin skulle kunna göra själv. Talaren kom skridande mot dem genom korridoren. En kvinna med ett stänk av grått i håret, kraftfulla anletsdrag och befallande röst. Dessutom hade hon en bister, nästan hotfull min. Trots bröllopskniven som hängde ned i hennes urringning var hon för ljus i hyn för att komma från Ibordar. Jag kunde inte tro mina öron när Kyra berättade det för mig. Aldrig har jag sett så mycket dårskap inklämd i bara två klänningar. Elaine synade kvinnan uppifrån och ner. Inte ens som novis hade hon behövt finna sig i att bli tilltalad i den tonen. Och vem kan ni vara då, min goda kvinna? Jag kan vara, och jag är Chertal Ernan, ägarinna till detta värdshus, barn lilla, blev det torra svaret. Och med de orden slängde kvinnan upp en dörr på andra sidan korridoren, tog dem i varsin arm och föste dem genom dörröppningen med sån fart att Elaine trodde att hennes fötter hade lämnat golvet. Ni tycks vara offer för något missförstånd, husmor Ernan, sa hon svalt när kvinnan släppte dem för att stänga dörren. Ninive var inte på humör för några älskvärdheter. Hon höll handen så att ormringen syntes tydligt och sa med hetsig röst, hör nu här. Så fin då, sa kvinnan och gav dem varsin knuff så att de satte sig tungt på sängen, sida vid sida. Elaine spärrade vantroget upp ögonen. Kvinnan såg på dem med sträng min och händerna i sidorna, precis som om hon vore en mor som just skulle ta sina båda döttrar i upptuktelse. Att du skyltar med den där visar bara hur dum du är. Den där unge mannen kanske sätter er på sitt knä. En på varje, om ni tillåter det. Det skulle inte förvåna mig. Kela lite, skäl ett par kyssar och så mycket mer som ni vill ge honom. Men han skulle aldrig göra er illa. Däremot kan ni göra honom illa om ni fortsätter med det här. Göra honom illa? Kvinnan trodde att hon trodde att han hade kelat. Hon trodde... Elaine visste inte om hon skulle skratta eller gråta, men hon ställde sig upp och rättade till sin kjol. Som jag sa, husmor Ernan, är ni offer för ett missförstånd? Hennes röst blev allt mjukare när hon fortsatte och hennes förvirring övergick i lugn. Jag är Elaine Trackand, tronens dotter av Andor och ACD av Gröna Aja. Jag vet inte vad ni tror. Hennes ögon gick nästan i kors när husmor Ernan satte ett finger mot hennes nästipp. Elaine, om det nu är så du heter. Det enda som hindrar mig från att släpa ner dig till köket och tvätta din mun med tvål tillsammans med den andra dumma jäntan där är möjligheten att du faktiskt kan leda kraften en aning. Eller är ni så dumma att ni går med ringen på utan att ens kunna så mycket? Jag varnar er, för systrarna i Terrasin-palatset kommer det inte att spela någon som helst roll. Vet ni ens att de finns där? Om ni gör det så är ni uppriktigt sagt inte bara dumma. Då är ni ett par riktiga jubelidioter. Elaine blev argare för varje ord. Dum jänta, jubelidioter. Hon tänkte inte tolerera det. Särskilt inte direkt efter att ha varit tvungen att krypa för Mert Cawthon. Kela, Mert Cawthon. Utåt bibehöll hon emellertid sin självbehärskning, men inte Ninni. Hon glodde ursinnigt på kvinnan och Saidas sken omvärvde henne när hon for upp från sängen. Flöden av luft slingrade sig om husmor Ernan från axlarna och ner till fotknölarna så att kjolen trycktes mot benen, nästan så hårt att hon välte omkull. Jag råkar vara en av systrarna i palatset. Ninni Almer av Gula Aja, för att vara precis. Hur skulle du nu tycka om att jag bär ner dig till köket? Jag råkar veta en hel del om hur man tvättar munnar med tvål. Elaine steg undan från värdshusvärdinnans utsträckta hand. Kvinnan kunde inte undgå att känna trycket från flödena och till och med en fullständig idiot måste begripa vad de osynliga fjättrarna var för någonting. Men hon blinkade inte ens. Hennes grönspräckliga ögon blev lite smalare, men det var allt. Så åtminstone en av er kan leda kraften, sa hon lugnt. Jag borde låta dig släpa ner mig, barn. Vad ni än gör med mig kommer ni att vara omhändertagna av riktiga Aesherder innan middag. Det slår jag vad om. Hörde du inte vad jag sa? Frågade Ninni ilsket. Ja, kvinnan tog ingen notis om henne. Inte nog med att ni kommer att snyfta och snörvla ett år framåt. En del av tiden kommer ni att göra det inför dem som ni försökt lura att ni är Aesherder. De kommer att få ur er vilka det är. Var så säkra. De kommer att vränga er ut och in. Jag borde låta er snubbla på bäst ni kan eller springa över till palatset så snart ni släpper mig. Enda skälet till att jag inte gör det är att de kommer att låta först Mert plikta lika mycket som ni om de ens misstänker att han har hjälpt er. Och som jag sa tycker jag om den unge mannen. Jag säger ju att, försökte Ninni igen, men värdshusvärdinnan gav henne fortfarande ingen möjlighet att säga någonting alls. Trots att hon var hopknuten till ett prydligt paket dundrade kvinnan fram som ett klippblock nedför en brant. Nej, ett helt bergskred som jämnade allt i sin väg med marken. Att försöka hålla fast vid lögnen tjänar ingenting till, Ninni. Du ser ut att vara, låt oss säga, 21. Kanske ett år mer eller mindre. Så du skulle kunna vara så pass mycket som 10 år äldre om du redan börjat med insaktandet. Du kan till och med ha burit sjalen i 4 eller 5 år. Bortsett från en sak. Hon vred huvudet, det enda hon kunde röra på, mot Elaine. Du, barn lilla, är inte gammal nog för att ha börjat sakta in ännu. Och ingen kvinna som någonsin har burit sjalen har varit så ung som du. Aldrig i tornets historia. Om du någonsin varit i tornet kan jag slå vad om att du gick i vitt och pep högt så fort novisernas föreståndarinna ens tittade åt ditt håll. Du har låtit någon guldsmed göra den där ringen åt dig. Det finns de som är tillräckligt dumma, har jag hört. Om nu inte Ninive stal den åt dig. Såvida hon nu har fått sin på rättmätigt vis. Hur som helst. Eftersom du omöjligen kan vara en riktig syster så är hon det inte heller. Ingen riktig HD skulle umgås med en kvinna som låtsas, svarade. Elaine rynkade pannan och märkte inte att hon stod och tuggade på underläppen. Sakta in. Insaktandet. Hur kunde en värdshusvärdinna i Ibordar känna till dessa ord? Chertel Ernan hade kanske begett sig till tornet som ung flicka. Men i så fall skulle hennes vistelse där inte ha blivit lång eftersom hon uppenbarligen inte kunde leda kraften. Det skulle Elaine ha märkt även om hennes förmåga var lika obetydlig som hennes egen mors. Och Morgaset Trakans gåvor hade varit så små att hon förmodligen skulle ha blivit hemskickad efter ett par veckor om hon inte varit tronens dotter. Släpp henne, Ninive, sa hon och log. Hon kände sig verkligen vänligare stämd mot kvinnan nu. Det måste ha varit fruktansvärt att ha gjort resan till Tervallon bara för att bli avvisad. Det fanns inga skäl för att kvinnan måste tro dem. Det var någonting i det som irriterade, men hon kunde inte sätta fingret på det. Inga skäl alls. Men om hon nu hade varit i Tervallon skulle hon kanske verkligen gå till palatset. Marylill eller någon av de andra systrarna skulle kunna förklara för henne hur det låg till. Släppa henne, pep Ninive. Elaine, släpp henne. Husmor Ernan, jag inser att det enda sättet att övertyga er är. Den nämligen tronande och tre av salens företrädare skulle inte kunna övertyga mig, barn. Ljus, lät hon någonsin någon avsluta en mening? Men nu har jag sannligen inte tid med mer barnlekar. Jag kan hjälpa er båda. Jag vet i varje fall de som kan göra det. Jag är villig att föra er till dem, men i så fall måste jag först veta en sak. Har ni någonsin varit i tornet? Eller är ni vildbrukare? Om ni var där, blev ni då utkörda eller rymde ni? Sanningen, tack. De behandlar varje sort på olika vis. Elaine ryckte på axlarna. De hade gjort vad de kommit hit för. Hon var minst sagt redo att sluta öda tid och istället fortsätta med vad som behövde göras härnäst. Om ni inte tänker låta er övertygas så är det inte mer att säga om saken. Ninive, det är hög tid för oss att ge oss härifrån. Flödena runt värdshusvärdinnan försvann, liksom glöden runt Ninive. Men Ninive stod kvar och betraktade kvinnan med misstänksam och samtidigt hoppfull blick. Hon fuktade läpparna. Känner du alltså till en grupp kvinnor som kan hjälpa oss? Ninive, sa Elaine. Vi behöver ingen hjälp. Vi är Eishader, om du nu har glömt det. Husmor Ernan gav henne en sned blick, skakade ut sina hopklämda kjolar och böjde sig för att släta till de blottade underkjolarna. Hennes verkliga uppmärksamhet var riktad mot Ninive. Aldrig i hela sitt liv hade Elaine känt sig så undanskuffad. Jag vet några kvinnor som då och då tar emot en och annan vildbrukare eller rymling eller kvinna som misslyckades i prövningarna för att bli antagen eller fullvärdig HD. Allt som allt måste de vara minst 50 stycken, men antalet skiftar. De kan hjälpa er att hitta en plats i livet utan att riskera att bli upptäckta av en riktig syster som får er att önska att hon bara flodde er levande. Nej, ljug inte för mig. Har ni varit i tornet? Om ni har rymt kan ni lika gärna få för er att fara tillbaka igen. Tornet har alltid lyckats hitta nästan alla rymlingar, till och med under 100-årskriget. Så tro inte att det lilla bekymmer de har nu skulle hindra dem. I så fall skulle jag sanningen att säga föreslå att ni går till andra sidan torget och överlämnar er i systrarnas nåd. Det blir en liten nåd, är jag rädd. Men tro mig, det är mer än ni skulle få om de måste släpa er tillbaka. Ni skulle inte behöva fundera på att så mycket som lämna tornområdet utan tillstånd efter det. Ninni drog djupt efter andan. Vi blev tillsagda att lämna tornet, husmor Ernan. Det kan jag svära på hur ni än frågar. Elaine stirrade vantroget på henne. Ninni, vad är det du säger? Husmor Ernan, vi är ej så där. Kvinnan skrattade. Barn lilla, låt mig prata med Ninni. Hon verkar åtminstone gammal nog att ha lite vett i huvudet. Om du säger så till samfundet blir de inte nådiga. De kommer inte att bry sig om att ni kan leda kraften. Det kan de också. Och om ni försöker hitta på några konster kommer de att ge er smisk på stjärten eller kasta ut er på gatan med huvudet före. Vad är detta samfund? Krävde Elaine att få veta. Vi är ej så där. Kom med till Terrasin-palatset så får ni se. Jag ska hålla ordning på henne, hade Ninni fräckheten att säga. Hela tiden grimaserande åt Elaine som om hon vore den som tappat förståndet. Husmor Ernan nickade bara. Bra. Ta nu av er de där ringarna och stoppa undan dem. Samfundet tillåter inte den sortens falskspel. De skulle låta smälta ner dem för att ge er en minnesbeta. Fast att döma av era klänningar har ni pengar. Om ni har stulit dem så tala om det för Rian. En av de första reglerna ni måste lära er är att inte stjäla, ens om ni svälter. De vill inte dra till sig uppmärksamhet. Elaine knöt handen och satte den bakom ryggen och såg hur Ninni fogligt drog av sig sin ring och stoppade den i bältespåsen. Ninni, som köt i högan sky varje gång Marylil, Erdeläs eller någon av de andra glömde att hon var en fullvärdig syster. Lita på mig, Elaine, sa Ninni. Vilket skulle ha varit lättare för Elaine om hon hade haft någon som helst aning om vad kvinnan hade i kikaren. Likväl litade hon faktiskt på henne, för det mesta. En liten uppoffring, muttrade hon. H.D. gick utan sina ringar när behovet uppstod. Hon hade själv gjort det medan hon utgivit sig för att vara syster. Men nu hade hon rätt att bära ringen. Att ta guldsmycket från fingret gjorde nästan fysiskt ont. Tala med din vän, barn, sa husmor Ernan otåligt till Ninni. Rian Corley kommer inte att tolerera en massa tjurigt gnäll. Och om ni får mig att öda bort min morgon för ingenting. Kom nu, det är tur för er att jag tycker om först Mert. Elaine bibehöll sin svala självbehärskning med nöd och näppe. Tjurigt gnäll. Tjurigt gnäll. Så snart det blev möjligt skulle hon ge Ninni en rejäl spark någonstans där det kändes ordentligt.